Kära himmelske fader, vi kommer inför dig för att du har kallat oss hit idag. Jag tror inte det är en slump att vi är här, utan du har ett syfte, du har en plan för det. Och du har ett budskap som du vill förmedla genom ett bristande lerkärl. Herre, jag ber att du ska uttömma din ande över oss här, att vi ska få uppleva väckelse. Jag ber att du ska tala till oss, inte bara tala till oss men beröra oss, att du ska inspirera oss. Hjälp oss att ha den tron som kan flytta berg som vi har läst om här. Och jag ber för det här i en övertygelse om att du hör. Vi ber i Jesu Kristi namn, låt alla säga. Amen. Ge mig mer tro. Det var det som lärjungarna bad Jesus om. Men hur många här inne har någon gång önskat att få mer tro? Får jag se din hand? De flesta av oss har önskat att de vill få mer tro. Och ibland kanske vi till och med har bett den bönen. Herre, ge mig mer tro, eller hur? Hjälp mig att kunna ha den tron som jag skulle vilja att jag skulle kunna ha. Lägg märke till att Jesus, han säger inte i den texten som vi läste i inledningen. Han säger inte, ja men här får ni mer tro, varsågod. Nej, istället så börjar han att undervisa om vad tro faktiskt innebär. Han börjar att säga att om ni har tro som ett senapskorn så kan ni göra det här och ingenting ska vara omöjligt för er. Jesus poäng är att tro är inte någonting man får. Tron är någonting man utövar. Tron är inte en känsla som du har utan tron är ett val. Tron är inte ett passivt accepterande av en teori eller omständigheterna som finns i ditt liv. Utan tro är att förtrösta på eller att lita på Guds löften och agera som om de vore sanna. Även om omständigheterna och känslorna säger någonting annat. Hänger ni med? Tron är, jag ska säga det igen. Tron är att lita på Guds löften och agera som om de vore sanna, oavsett omständigheter eller känslor. Det är den bibliska tron. Och ingenstans ser man det här tydligare än i berättelsen om Jonathans hjältedåd. Om ni har era biblar, slå upp till första Samuelsboken kapitel 13, vers 19-20. Om ni inte har er bibel så kan ni plocka er fram er mobiltelefon? Eller så kan ni, om ni lyfter upp er hand så ska våra värdar här dela ut en bibel till er. Eller så kan du plocka upp din mobiltelefon och du kan ladda ner appen Bibel. Och så kan du också hänga med och läsa. Första Samuelsboken, Bibeln är inte bara en bok utan det är faktiskt 66 olika böcker. Och en av de böckerna i Gamla Testamentet heter Första Samuelsboken. Så jag vill att ni slår upp dit, alla som är här har möjlighet. Första Samuelsboken kapitel 13. Och vi ska läsa en berättelse därifrån. Bakgrunden till den här berättelsen är att Gud har lovat ett folk som heter Israel. Israels folk har blivit lovat en landplätt. Och det kallas för det förlovade landet. Och Gud hade sagt att ni ska få ärva hela det här landet. Det var ett löfte från Gud. Men nu hade det varit så att filisterna, det var Israels ärkefiender på Gamla Testamentets tid. Filisterna, hur många har hört talas om filisterna? Okej, filisterna, några av er. Filisterna hade samlats och de hade faktiskt satt sig där i Israel. Och de regerade över dem och de förtryckte dem. Och israeliterna istället för att tänka att ja, men Gud har ju lovat att vi ska få det här landet. Så förr eller senare så måste vi ju kämpa för det här. Och därför borde vi förbereda oss för den här striden som kommer. Istället för att göra det och lita på Guds löften där så hade de blivit bekväma i det här. De tyckte att ja, det är jobbigt att behöva strida och sådär. Så vi tar det lugnt istället och sen slappnade de av. Är ni vakna? I första Samuels boken, kapitel 13, vers 19 till 20, så läser vi följande. Det fanns ingen smed i hela Israels land. Eftersom filisterna var rädda att hebreerna skulle göra sig svärd eller spjut. Därför måste varje israelit gå ner till filisterna om han ville vässa sin lie, sin plogbill, sin yxa eller sin skära. Vers 22. Det innebar att när striden skulle börja hade inte en enda av Sauls och Jonathans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonathan som hade sådana. Vi läser i Patriarker och Profeter hur en kommentator till det här säger så här: Israels män behärskades av en förkärlek till bekvämlighet och en ynklighet som orsakats av lång tids förtryck. De hade därför i stor utsträckning försummat att förse sig med krigsredskap. Hur är det med dig idag? Har du blivit bekväm utav dig? Förbereder du dig för den andliga strid som vi befinner oss i? Bibeln säger att Guds folk är en armé. Att vi befinner oss i en strid mellan gott och ont. Inte en strid mot kött och blod, men en strid mot andemakter. Mot ondskans andemakter i himlarna. Förbereder du dig för den striden, eller har du blivit bekväm i att vara ockuperad? Är ditt svärd vässat? Har du skaffat dig ett svärd? Nu, vad är det för svärd som vi talar om i andligt talat? Jo, i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 så står det att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är det levande svärdet. Är ditt svärd vässat? Så många, kan du din bibel? Vet du vad som står här? Om någon frågar dig, varför tror du på det där och det där sättet? Kan du svara, ja men det står här och det står här. Så många kristna har jag träffat som har den inställningen av att ja men jag tror på Bibeln och jag tror på allt som står där. Men om man frågar dem, var står det någonstans? Så har de ingen aning. De kan säga, ja någonstans i någon bibel, någon bok någonstans där så står det någonting i den här stilen. Det svärdet är inte vässat. Du behöver kunna vässa ditt svärd. Du behöver ha det redo för striden kommer. Kan du säga, förklara orsakerna till din tro? När någon frågar dig, varför tror du på Gud? Kan du förklara varför du tror på Gud? Kan du förklara varför du tror på Bibeln? Det finns intelligenta orsaker till att tro på Bibeln, men så få människor har satt sig in i dem. Är ditt svärd vässat? Är du redo för striden? Eller är du precis som israeliten att du har blivit bekväm av det och du har kanske går till filisterna för att få din svärd vässat? Tro mig, det kommer inte fungera. Första Samuels boken kapitel 13 vers 5. Fienden är på frammarsch. Första Samuels boken kapitel 13 vers 5 säger så här: Filisterna samlades då för att strida mot Israel med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och fotfolk så talrikt som sanden på havets strand. Hur många av er har varit på stranden nyligen? Okej, har ni sett och räknat sandkornen? Det är klart ni inte har, för att de är för många, eller hur? Det här var en enorm armé som var på väg. 30 000 stridsvagnar. Nu, det var inte sådana moderna stridsvagnar, men hästar och vagnar. Ni förstår vad som är poängen. De hade 6 000 ryttare och fotfolk som sanden i havet. En överväldigande armé som var på väg rakt emot dem. Kanske känner du på liknande sätt i ditt liv. Känner du att alla odds är emot dig? Känns det som att allt går fel i ditt liv? Vilka oövervinnliga arméer marscherar emot dig? Kanske det är sjukdom. Kanske det är depression. Kanske det är en jobbig situation i skolan, på arbetet. Kanske är det rent utav hot om livet. Vad är det för en överväldigande armé som marscherar emot dig? Är du redo för den här striden? Varför tillåter Gud sådana här svårigheter? att uppstå? Varför lät han filisterna komma med hela den här stora armén rakt emot hans eget utvalda folk? En kommentator skriver så här: gång på gång under Guds folks historia har stora, till synes oöverstigliga berg av svårigheter tornat upp sig framför dem som försöker att genomföra himmelens avsikter. Lägg märke till det här: sådana hinder tillåts av Herren som vad då? Som ett trostest. Som ett trostest. När vi inte ser någon utväg, då är det viktigare än någonsin att lita på Gud och på hans andes kraft. Svårigheter i livet, Det är inte Gud som har sänt dem nödvändigtvis. Det finns en ond makt som har verkat. Det var han som hade inspirerat filisterna att marschera mot honom. Vi befinner oss i en kamp mellan gott och ont. Men varför tillåter Gud det? Jo, för att vi ska kunna utöva tro som ett senapskorn, om än så lite. Han tillåter de här sakerna för att vi ska kunna stärka vår tro. Vi ska kunna öva upp den. Det är ett tillfälle för att få en starkare tro. De stora troshjältar som vi läser om ibland, vi tänker att de bara var födda sådana. Nej, de hade agerat på det som de trodde på, och deras tro växte. Hur var det med Israel? Bestod de provet? Första Samuelsboken 13, vers 65. 67, förlåt. När israeliterna såg att de var i nöd, eftersom folket var trängt, så gömde de sig i grottor, snår och klippor, i valv och i gropar. Några av hebreerna gick över Jordan, in i Gads och Gileads land. Men Saul var kvar i Gilgal, och allt folket som följde honom bävade. Hur kände sig israeliterna? Bestod de provet? Nej, de flydde hals över huvud. Många, de flesta av dem flydde hals över huvud. De var så rädda, de tänkte, nej, det här kan vi inte gå med på. Jag kommer att ge upp. När svårigheterna möter dig, blir du negativ? Tappar du tron? Eller ser du det som ett tillfälle att lita på Gud? Israeliterna flydde. Vissa av dem gick till och med över till fienden, läser vi. De tänkte, if you can't beat them, join them. Det är när prövningarna kommer som den sanna kristendomen verkligen prövas. Ni vet, om man tittar ut i en skog idag, så ser man att den är helt grön. Eftersom det är sommar och allt är varmt och allt är frid och fröjd. Men det är på vintern när man ser vilka träd som verkligen är gröna hela året om. Det är först när svårigheter kommer, när det kylan kommer, det är då som bara de som är vintergröna träd kommer att bestå. Min fråga till dig är du ett vintergrönt träd? Eller är du ett lövträd? Israeliterna var lövträdskristna. De trodde på Gud när allt gick bra, när saker och ting fungerade precis som de ville. Då var det lätt att tro på Gud. Men plötsligt när svårigheterna kom, nej, då är det bäst att sticka. Då vill ni inte ha någonting med det här att göra. Det här var israeliternas inställning. Hur är din inställning idag? Det blir värre. Inte nog med att alla flydde, utan även ledaren själv var inte trogen Gud. Vers 13 så står det så här: Samuel, som var profeten under den här tiden, han sa till kungen, till kung Saul: du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud som Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren ha befästigt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till förste över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren befallt dig. Det var det som Therese pratade om här i barnberättelsen. Minns ni det? Att David skulle bli kung istället för hans son Jonathan efter Saul. Så här får han den här domen. Så den här kungen, den här ledaren för folket, han var en avfälling, om man får säga så. Han var en person som inte var trogen Gud heller. Så inte nog med att du har en massa fegisar som har sprungit bort här, och en väldigt liten armé mot en överväldigande armé, utan du har en avfällig ledare. Vers 15 säger: därefter bröt Samuel upp och gick till Gilgal i Gibea, Benjamin. Men Saul inmönstrade folket som fanns hos honom. Och hur många var det? Jo, det står att det var omkring 600 man. Okej? Okay? 600 man. Hade de vapen? Nej. 600 obeväpnade män. Som skulle slåss emot. 600 obeväpnade män med en avfällig ledare. Som skulle slåss emot. 30 000 stridsvagnar, 6 000 ryttare och fotfolk som sanden i havet. Hur såg det ut? Vad var oddsen för att de skulle lyckas? Totalt obefintliga, eller hur? Kanske lika obefintliga som det är för församlingen här i Malmö att kunna nå hela Malmö med adventbudskapet. Kan det vara så? Ja, det är så mycket folk. Helt omöjligt, helt överväldigande. Bäst att vi sticker, bäst att vi springer bort. Obeväpnade, de hade orsak att vara rädda om de glömde bort sin historia. Men om de tänker tillbaka på Israels historia så hade de fått se större segrar än så, eller hur? Tänk på Röda havet som delades och hela den egyptiska armén som jagade efter dem och som sveptes bort utan att de hade skjutit ett enda pilskott på dem. Tänk på Jerikos murar som föll utan att ett enda slag hade kommit emot muren. Tänk på Gideons 300. Hur många känner till berättelsen om Gideons 300? Inte så många av er. Det var en man som hette Gideon i domarboken där. Han hade 300 man. Först hade han 33 000 som skulle strida mot en annan fiende som var som sanden i havet. Men Gud sa, ni är för många. 33 000 mot en överlägsen fiende. Hur kan du säga att det är för många, Gud? Men Gud sa, de är för många. Och 22 000 fick lämna. Men Gud sa, ni är fortfarande för många. Så de fick ännu fler lämna och till slut var det bara 300 kvar. Och vad var de beväpnade med? Med facklor, med basuner. 300 obeväpnade män och det som hände var att det blev stor förvirring i fiendens läger och de började slå ihjäl varandra istället. Och Gud gav dem en enorm seger. Så nej, Israels folk hade inget att frukta om de kom ihåg sin historia. Och om de räknade med Gud. Om de räknade med Gud i sitt liv. Det fanns dock en man som hade tro och hans namn var Jonatan. Första Samuelsboken 14, vers 6. Det står, Jonatan sa till sin väpnare, kom, vi går över till de där oomskurnas förpost. Kanske kommer Herren att göra något för oss. För inget hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Jag är så inspirerad när jag läser den här tron som han visar. Fiendeläget är där. Här sitter de här 600 männen. Utan svärd eller vapen. Och Jonatan, han säger, men vi går över och ser vad Herren gör. Kanske kommer han ge oss seger. För han kan, för Gud är alltid en majoritet. Amen. Kommer ni ihåg berättelsen om Elisa? När han fick se bergen. Och fienden som kom emot dem. Och sen så öppnades tjänarens ögon. Han fick se de himmelska herrarna runt omkring. Gud är alltid en majoritet. Det var det här Jonatan såg. Han tänkte inte på de omständigheterna, de jordiska omständigheterna. Han räknade med Gud på sina vägar. Han tänkte, ja men Gud kan ju göra någonting här. Och han gick ut i tro. Gud har lovat att Israels folk skulle få det här landet. Därför betyder det att filisterna, de kommer inte att vinna det här slaget. Och han klamrade sig fast vid löftena som Gud hade gett. Och agerade som om de vore sanna. Och här har vi Jonatans tro. Han agerade som om de vore sanna trots att omständigheterna sa någonting helt annat. Han vågade riskera någonting för Gud. Tron är inte passiv. Tron är ingenting för veklingar. Utan tro kräver mod. Det är intressant att de går ut. De går fram till fiendens poster. De sitter inte där och väntar på, ja vi ska se vad som händer här. Utan de gick framåt i tro. Jesus sa, eller hur? Missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Han sa inte sitt kvar. Utan gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är det kallet som tron inspirerar oss till. Han talar tro. Vad händer? Vers 7. Hans väpnare svarade, gör allt du har i sinnet. Gå du, jag följer dig vart du vill. Så Jonathans tro inspirerar en till person. Undrar vad som hade hänt i Malmö församling om det fanns en person som vågade ha en sån här tro. Kanske kommer den att inspirera en till person till att göra liknande saker. Lägg märke till vad som händer när de går ut i tro och undersöker vad Gud ska göra. Vers 11 i 1 Samuel 14. När båda två nu blev synliga för filisternas förpost sade filisterna, se, hebreerna kryper fram ur hålorna där de har gömt sig. Förpostens manskap ropade till Jonathan och hans väpnare, kom upp hit så ska vi lära er. Då sa Jonathan till sin väpnare, kom med upp efter mig, för Herren har gett dem i Israels hand. Han talar tro. Och han går framåt. Det står i vers 13, och vers 13 är faktiskt, jag läste om det igår, jag var och klättrade tillsammans med några vänner. Så jag var ganska inspirerad också över den här texten. För det här är faktiskt första gången i Bibeln där det faktiskt står om bergsklättring. Och man tittar på den här klippan som de klättrar upp på. Det är en enorm livsfarlig free solo-klättring som Jonathan gör här. Okej? Okay? Det står i vers 13. Jonathan klättrade upp på händer och fötter. Hans väpnare följde honom. Så båda två gör det här. Och filisterna föll framför Jonathan och hans väpnare gick efter honom och gav dem dödsstöten. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans väpnare omkring 20 man längs ungefär ett halvt plogland. Då spred sig skräck i lägret på fältet och bland allt folket. Förposten och de som gått ut på härningståg började också darra. Marken skakade och det spred sig en skräck från Gud. Otroliga saker började hända. När de gick ut så gjorde Gud under för dem. Lägg märke till vers 20-23 också. Det står så här. Saul och allt av folket som var med honom samlades och drog till stridsplatsen. Och se, den ene hade lyft sitt svärd mot den andra. Förvirringen var mycket stor, så fienden började slåss mot varandra. Vers 21, titta här. De hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna, alltså de som var förrädare, och hade dragit upp med dem och fanns här och där i lägret. Också de gick ut till israeliterna som var med Saul och Jonathan. Vers 22, och när israeliterna som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde, satte också alla dessa efter dem och stred mot dem. Så räddade Herren Israel den dagen och striden fortsatte ända bortom Bet-Aven. Det blev en otrolig väckelse bland Guds folk. De här 600, mänskligt sett hade de ingen chans. Men plötsligt så började folket, fienden, strida mot varandra. De som hade gått över till fienden, de anslöt sig. De som hade krypit, de här fegisarna som hade krypit in i sina hålor, de började komma ut igen. De såg, oj titta där, det är någon som vågar göra någonting för Gud. Och det blev en enorm väckelse. Vad hade hänt om vi hade en sån väckelse idag? Om vi hade en person som vågade gå ut och göra någonting i tro och lita på Guds löften och agera som om de verkligen vore sanna. Och riskera någonting för Gud. Vi skulle kunna se liknande saker hända i Malmö. Amen. Vågar vi ha den tron som kan flytta berg? Jag läste om det. Att om man har ett tro som ett senapskorn så kan man flytta berg. Vad betyder det? Det betyder precis det här som Jonathan hade. En liten beslutsam troshandling kan skapa en kedjereaktion som ger hela Guds folk en enorm seger. En liten troshandling. Jag vet inte vad du står inför för beslut i ditt liv. Kanske är det tuffa beslut som du står inför. Om du vågar gå ut i tro och fatta ett beslut för honom i tro, så kommer det att ha konsekvenser som du aldrig kunnat ana om. Om vi vågar lita på Gud, om vi vågar ha Jonathans tro. Vi befinner oss i en andlig strid. I Efesierbrevet kapitel 6, vers 10-12 säger, till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Guds kyrka beskrivs som en armé. Vi behöver rustningen på oss, som vi pratar om. Vi behöver svärdet vässat. Vi behöver de sakerna. Tron, hoppet. För att kunna gå framåt i kampen. Det är ingenting som sagt för veklingar, utan det behövs mod. Vad hade hänt om Guds kyrka idag hade en Jonathan i ledet? Var är de män och kvinnor, de tappra stridsmän som vi behöver för att nå världen med budskapet? Har de blivit bekväma av sig? Har de tyckt att ja, men så här kommer det alltid vara? Det har alltid varit så här, så det kommer alltid fortsätta vara så här. Var finns den tron som kan flytta berg? Som vågar utföra någonting som skulle misslyckas om inte Guds löften var sanna. När gjorde du senast någonting som skulle ha misslyckats? Eller när gjorde du senast någonting i tro som skulle misslyckats? Om inte Gud ingrep och svarade på dina böner. Några som utför missionsarbete är svaga, slappa, initiativslösa och blir lätt missmodiga. De saknar framåtanda. De har inte de positiva karaktärsdrag som ger kraft att utföra något. Den gnista och energi som väcker entusiasm. De som vill nå framgång måste vara modiga och hoppfulla. Det här gäller alla situationer. Om du går i skolan, om du vill vara framgångsrik så måste du vara modig och hoppfull. Det räcker inte med att gå lite, jag måste göra det absolut minimum för att kunna klara av den här uppgiften. Nej, du måste gå helhjärtat in. Du måste satsa på det här till 100%. Och om du möter motstånd, se det som ett trostest. Gå framåt i tron. Och låt Gud styra dina steg. När testade du senast Guds löften med risk att bli till åtlöje? Det här är någonting som Gud kallar de som litar på honom. Min fråga till dig idag är enkel. Önskar du att vara en Jonathan i Guds armé? Önskar du att lita på Gud och agera som om hans ord verkligen är sant? Vi behöver män och kvinnor som vågar stå upp, som vågar ha den här tron, som vågar tänka att Gud, han menar vad han säger. Han har inte ljugit för oss, han menar vad han säger och det han säger är sant. Finns det en person här idag som skulle vilja säga, jag vill ha Jonathans tro. Jag vill ha en tron som kan flytta berg. Och jag vill i så fall be dig att visa det modet som Jonathan hade. Genom att säga till Gud att jag vill ha den. Och räcka upp din hand mot himlen, mot Gud just nu. Och jag ber att låt inte alla räcka upp sin hand. För jag vet att ni alla kommer inte att göra det. Det här är bara för dem som verkligen menar det. Kanske du inte har en tro överhuvudtaget än. Det är okej, du är inte där ännu. Men om det finns någon här som önskar att ha mer tro. Som önskar att ha Jonathans tro. Den tron som kan flytta berg. Finns det en person här som vill säga det? Pris ske Gud. Så många personer här. Vet ni vad som kommer hända här i Malmö? Om vi verkligen menar allvar. Gud kommer hålla dig ansvarig för det här, okej? Okay? Han kommer att tala till dig. Om det. Malmö församling kommer att förändras på ett otroligt kraftfullt sätt. Himmelske Fader, jag tackar och prisar dig för alla personer som har räckt upp sin hand här. Som önskar att visa den tro som Jonathan hade. Som önskar att ha den anda som tänder entusiasm i andra. Som inte blir nedslagen och missmodig och negativ så fort saker och ting går inte som man önskade. Utan som kan vara hoppfulla och frimodiga, positiva och glada i hoppet. För vi har någonting fantastiskt att se fram emot. Och dina löften fungerar. Jag ber att du ska låta det verkligen ske en väckelse här i vart och ett av våra liv. Vi ber i Jesu Kristi namn, låt alla säga. Amen.